Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vi hälsar dig välkommen till avsnitt 46 av podden Vi går till historien. Och här i Stockholm är det verkligen olidligt varmt, så vi får se hur min mosiga hjärna nu kan ta till mig historien. Och med mig, kanske lika mosig har jag.
Långt därifrån, Ulf Gemsjö sitter här på Vikbolandet. Och vi ska nu fortsätta efter förra omgången, förra avsnittet som ju var synnerligen dramatiskt då Johan den tredje gifte om sig efter sin Katarina Jagellonikas död med den 30 år yngre Gunilla Bjelke. Och sonen Sigismund blev vald till kung i moderns hemland Polen, på den tiden genom unionen med Litauen, Europas största land. Men samtidigt är ju Sigismund också kronprins i Sverige. Pappa Johan har blandade känslor här, han saknar sin son. Den tillbakadragne tyste Sigismund hade inte imponerat på de temperamentsfulla polska adelsmännen, men kungen var lite gjort och en praktfull kröning äger rum i den dåvarande polska huvudstaden Krakow. Och där kom vi ihåg, slutade vi förra gången med att en ung man, till synes en tiggare, tränger sig fram till en av hovdamerna till prinsessan Anna, Sigismunds syster, och frågar om hon är Sigrid Eriksdotter Vasa, alltså dottern till den giftmördade Erik den 14 och hans Karin Månsdotter. Och när hon nickar förvånad svarar han att, ja, vem tror du han är?
Är det Eriks son?
Visst, det är hennes bror, Gustav Eriksson Vasa. Ja, vi vet inte vad som sen hände, men Sigrid har berättat att syskonmötet ägde rum. De hade inte sett varandra på 13 år, då var Sigrid 8 och Gustav 6. Gustav har glömt det mesta av sin svenska, så de talas vid på tyska. Ja, man kan ju bara spekulera i vad de pratar om. Sigrid berättar säkert att deras mor lever, och det är på en herrgård i Finland. Förmodligen träffar Gustav också sina kusiner, kung Sigismund och prinsessan Anna. Trots att det fanns de som ville använda Gustav för sina politiska syften var han helt ointresserad av det. Han ville inte spela en politisk roll. Han ville inte vara en utmanare till den svenska tronen, varken till sin farbror Johan den tredje eller till Sigismund. Ja, vi ska återkomma till Gustav senare. Han går till slut ett tragiskt öde till mötes. Johan och Sigismund, far och son, saknar alltså varandra. Sigismund trivs inte alls i Polen. Hans enda förtrogna är hans syster Anna. Han är som sagt så annorlunda sin manliga omgivning, de polska rådsherrarna och adelsmännen, det är riktiga machomän, de är bullriga och utåtriktade, de dricker en massa vodka, de jagar villebråd och kvinnor, medan Sigismund, han vill dra sig undan med en intressant bok, spela ett parti schack, måla en tavla, spela musik.
Men så bilden av den mjuka, lattefarsa svenska mannen börjar alltså redan här. Alltså långt ifrån vikingar och han startade trenden.
Han kanske är den första där, det har alldeles rätt. Johan han funderar på om han ska ta hem sin son. Och till sist så bestämmer man sig för ett kungamöte, ett far-sonmöte i Reval, dagens Tallinn. Sommaren 1589. De kommer att tillbringa flera månader tillsammans där. Johan har med sig sin unga drottning och den son Johan som hade fötts på våren samma år. Johan den tredje han visade, har vittnen berättat om, ett lite märkligt påtagligt ointresse för sin lille halvårsgamle babyson. Även brodern, hertig Karl, är där. Och med Sigismund från Polen är hans syster Anna. Det sägs att Johan III hade vissa planer på att om Sigismund skulle vara kvar som polsk kung utnämna henne till att kunna bli svensk drottning efter hans död. Något som även Sigismund ska ha varit positiv till, men en tanke som ju aldrig förverkligades. Det är nog så att plan 1 är ändå, som Johan och Sigismund är överens om, att han ska komma hem helt enkelt. Ge upp den polska tronen där han inte alls känner sig bekväm och istället förbereda sin kommande roll som svensk kung. Men när Johan lägger fram denna idé för sina rådsmän möter han stort motstånd. Inte bara från dem utan också från arméns officerare. Och från andra adelsmän och dessutom från de polska delegater som befinner sig i Reval med anledning av kungamötet. Man befarar en häftig negativ reaktion från Polen. Officerarna är rädda för att det skulle leda till en polsk-rysk allians som kan leda till att stilleståndet i kriget mellan Sverige och Ryssland kommer att brytas. Och att man också då kan få Polen emot sig. Och det kan ju leda till att Sverige på sikt förlorar sina baltiska provinser som ju Johan varit mycket engagerad i att försvara. I ett stort möte i Revals domkyrka visade sig att de båda monarkerna står ensamma mot en massiv opposition. Rådsalen är häpnadsväckande kritisk mot Johan den tredje. Han kritiseras för de höga skatterna, att landet har en urusel ekonomi. Under Johans tid hade ju Sverige den högsta inflationen någonsin i vår historia. Han kritiseras vidare för misslyckad utrikespolitik och kriget mot Ryssland, de dyra slottsbyggena, kyrkopolitiken som ledde till splittring mellan kungen och hertig Karl. Och Sigismund varnas för de utrikespolitiska följderna om han lämnar Polen och åker hem. Kungen reagerar häftigt och pratar om rådsmännens otillbörlig och otrogne begäran. Men han har inte faderns, Gustav Vasas, styrka och auktoritet. Hertig Karl försvarar sin bror och anklagar rådsmännen, i synnerhet Erik Sparre, för att han lovat bort Sveriges baltiska provinser, som han säger, bortlovat och förskrivit hela Livland under de polers våld och regering. Det var en dårskap enligt hertig Karl att förråda det som redliga svenske män offrat sitt blod för.
Jag tycker ändå det är konstigt. Alltså, är det bara, du sa att han saknade sin son, men det kan inte, det gjorde man väl inte på den här tiden. Det måste ju varit andra beslut. Alltså, är det att han ville lämna över tronen till sin son? Det var viktigare än att han fick fortsätta ner i Polen. Jag förstår inte riktigt Johan den tredje här.
Ja, jo, det stämmer då. Samtidigt så hade, tror jag, Johan, han hade ju en ovanligt nära kontakt med sin familj faktiskt, sina barn. Du vet, de hade ju fötts där i fångenskapen och de var ju väldigt tajta, som det heter nu. Och jag tror Johan och Sigismund, de kom väldigt bra överens, och så jag tror faktiskt att han saknade honom också. Men sen som du säger, så såg han väl också framtiden här, att den svenska tronen skulle vara tryggad för sonen Sigismund. Och kanske också att det här jätteriket, eller alltså Sverige-Polen under samma kung, att det var kanske en smått övermäktig uppgift att styra. Sen kan man ju undra lite grann över de här kaxiga adelsmännen. Kanske har de som nu, de här som har varit med i Polen vid kungavalet och kröningen, tagit intryck av den polska adelns stora makt och inflytande. Polen var ju formellt en monarki, men i praktiken något av en adelsrepublik.
Ja, säkert. Säkert blivit påverkade.
Far och son. Kungen av Sverige och kungen av Polen faller till föga, och i september tar de ett tårfyllt farväl av varandra. De skulle aldrig återse varandra. En ledsen polsk kung återvänder till Polen. Han har med sig några av de svenska adelsmännen som Gustav Brahe och Erik Bjelke. Några dagar senare går en arg svensk kung ombord på ett fartyg som ska föra honom hem. Han har med sig bland annat sin dotter, prinsessan Anna. Några av de svenska rådsmännen har mött upp vid kajen för att ta farväl av sin kung, men han vägrar att ta dem i hand, utan han ignorerar dem. Frågan är vem som ska dra det sista strået. Hågenskild Bjelkes hustru, Anna Sture, anar oråd och säger att rådsmännens böneskrift ska bli deras sorgeskrift. Hemma i Sverige möter den hämndlystne kungen sin bror hertig Karl, som har åkt hem tidigare. De har ju haft sina duster med varann, men i Reval och nu hemma förenas de i en gemensam aversion mot rådsadeln. Hertig Karl är av personliga skäl mycket deprimerad. Han har nämligen på sommaren efter ett 10-årigt äktenskap förlorat sin hustru, Maria av Fals. Hon var hans stora kärlek och hade fött honom 6 barn, tills hon nu går bort bara 27 år gammal. Och av de här 6 barnen kommer bara 1 nå vuxen ålder, Katarina, som är 5 år vid moderns bortgång. Katarina kommer så småningom att bli mamma till en svensk kung och farmor till en annan svensk kung och farmors mor till en tredje svensk kung, alla med samma namn. Vi återkommer till det. Maria Fals har av historiker fått idel lovord. Hon var en mild och kärleksfull hustru med en positiv inverkan på sin barske och temperamentsfulla man. Hon var dock fysiskt bräcklig och sjuklig. Dessutom var mycket religiös. Mannen nämnde vid ett tillfälle att hon var så påläst i Guds heliga ord att näppeligen hennes make man kunde finna. Förutom Södermanland, Närke och Värmland tillhörde några socknar i Västmanland och Västergötland hertig Karls hertigdöme, och i ett av de sistnämnda grundar Karl en stad som uppkallas efter den avlidna prinsessan, nämligen Mariestad. Och som du vet, själv uppkallar han ju efter sitt eget namn Värmlands metropol Karlstad, som han gett stadsrättigheter några år tidigare.
Ett öl fick hon också.
Ja, just det. Det kanske är din association där. Okej. Men nu bröderna här, alltså, de kommer tillsammans då att göra upp räkningen med rådsherrarna. Erik Sparre anklagas igen för att ha lovat för mycket gällande att Polen skulle få våra baltiska provinser. Den adlige Nestorn Per Brahe förlorar sin position som riksdrotts och landets mäktigaste adelsman. Bröder Baner och bröder Bjelke beskylls för att ha varit illojala mot kungen och förlorar sina förläningar. Johan och Karl försöker splittra adeln genom att ge lågadeln privilegier. När Johan kom till makten 1569 efter att ha avsatt bror Erik hade han stött sig på högadeln. Nu 1590 för att behålla sin makt så stödde han sig på lågadeln. Under ett möte i Stockholm på våren 1590 tar den teologiskt mycket bevandrade Johan Gud på sin sida. Han talar om att han blivit utrustad med ett, citat, högre av Gud begåvat förstånd. Alltså, det är ju lite av kunga och Guds nådetanken som ju skulle bli mycket aktuell under 1600-talet, det kungliga enväldets århundrade i många länder i Europa och i Sverige under det karolinska enväldet.
Ja, fast han sa ju bara att han hade blivit begåvad. Alltså, det kan ju själv skriva under på. Alltså, en sån beskrivning.
Du känner likadant för din egen del? Eller?
Ja, för att jag påstår mig inte vara kung.
Nej, okej. Okay. Vad skönt. Ja. Men, återigen, Johan III var, som jag sa, inte Gustav Vasa och inte heller Karl XI som ju satte adeln på plats. Men nu kastas ett antal av dessa högadliga rådsherrar i fängelse, men de släpps efter några månader. Men de står fortfarande under bevakning under någon slags husarrest på sina gods. Den 70-årige Per Brahe dör bitter utan att ha fått en upprättelse. Men flera av hans 13 barn skulle spela framträdande roller i politiken i fortsättningen. Året därpå hämtas ädlingarna till ett nytt möte i Stockholm. Johan III har en rad anklagelsepunkter som går långt tillbaka i tiden. Adelsmännen hade inte gjort någonting för att hejda Erik den 14 och sätta honom och Katarina Jagellonica i fängelse. De hade stött Eriks planer att skicka Katarina till Ivan den förskräcklige. De hade skickat Sigismund till Polen. De hade lovat bort Estland. De hade försökt så splittring mellan Johan och Karl. De hade svikit kungen i Reval och hetsat officerarna mot honom. De skodde sig själva och förskingrade statens medel. Ja, de var sammanfattningsvis illojala mot Sverige och illojala mot Vasaätten. Men de anklagade blev inte svarslösa. Erik Sparre, Hågenskild Bjelke, Gustav och Sten Baner, det är alla verbala och mycket välutbildade unga herrar. De påpekar bland annat det orimliga i att de medverkar till att Erik den 14 kastat Johan och Katarina i fängelse. För när det hände var de i de tidiga tonåren. Erik Sparre klargör också att han, när det gäller den eviga frågan om de baltiska provinsernas framtid, fått mycket oklara direktiv från kungen. Och när de anklagade börjar försvara sig får Johan III ett raseriutbrott i känd Vasa-anda. Han drar sin värja och skriker att han med den skulle vilja behandla alla de anklagade. Resultatet blir att de på nytt kastas i fängelse. Men det är inte bara på hemmaplan problemen hopar sig för kungen. Det fyraåriga vapenstilleståndet med Ryssland går ut 1590 och förhandlingar återupptas. Johan går ut hårt och kräver att ryssarna ska avträda ett sammanhängande område från Ingermanland upp till Vita havet. Och det här leder till att strider på nytt bryter ut. Ryssarna belägrar Narva. Befälhavare är Karl Horn som först tillsammans med sin far Henrik krigat i Estland i över 20 år sedan 1570. Karl Horn var förresten med i båten som välte i Narvafloden 1585 då Pontus de la Garde drunknade som vi berättade om för några avsnitt sedan. Karl Horn ger upp Ivangorod, alltså den fästning som ligger än idag på den ryska östra sidan av Narvafloden. Och Johan III blir rasande över det. Han kallar hem Karl Horn och dömer honom till döden för förräderi. Han benådas på avrättningsplatsen men får sitta i fängelse tills Johans död. Det sägs att drottningen Gunilla Bjelke med den tvåårige sonen Johan på armen vädjar till sin man om att han skulle benådas. Försök till motoffensiv mot ryssarna inleds de kommande åren, bland annat av hertig Karl, men de leder ingenstans. Men tillbaka hem. Hur går det i den fortsatta kampen mellan Johan III och högadeln? Försök görs av de fängslades anhöriga att få de fängslade frigivna. Erik Sparres hustru, en höggravid Ebba Brahe, tar med sig sina 5 små barn för att beveka kungen, men blir bryskt avvisad. Kungen får ett utbrott och tar fram sin lilla silverhammare, som vi berättade förra gången, och slår på allt omkring sig. Johan III försöker förankra sin syn på högadeln ute i landet, bland bönderna, bland allmogen. Han sprider bland annat rykten om att det är deras fel att kriget mot Ryssland på nytt blossat upp. Däremot använder han inte prästerna i samma syfte, vilket ju kan tyckas lite förvånande. Prästerna var ju mäktiga opinionsbildare, alltså predikstolarna, det var ju dåtidens Rapport och Aktuellt. Därifrån berättade prästerna vad som hänt. Och kyrkbackarna efter gudstjänsterna, det var ju dåtidens kvaddercentraler, dåtidens Facebook och Instagram. Men kanske han inte riktigt litade på prästerna. Hans kyrkosyn, närmande till katolicismen, Röda boken, det stöddes inte av alla präster långt därifrån.
Ja, okej, jag trodde att det var att han inte ville befläcka liksom, religion med propaganda, men det var...
Ja, det är ju en tanke. Jag vet, det här är ju bara min egen spekulation, så det är möjligt att det också spelade in. Du menar eftersom han tog religionen så, på så stort allvar?
Mm.
Det blir inget riktigt avslut här. De fängslade adelsmännen, de vägrar skriva under några erkännanden och det blir inga formella domar. Johan var ofta vankelmodig och obeslutsamma. Kanske också osäker på vad följderna ska bli om man tar steget fullt ut och dömer dem till döden och låter avrätta dem. Jag tror inte han är riktigt säker på vilket stöd han har ute i landet. Helt klart spelar också hans drottning Gunilla Bjelke här en roll. Man vet att hon vädjar till honom att han ska vara mild mot dessa fångar som hon ju på olika sätt är mer eller mindre släkt med. Även hertig Karl spelar säkert här en roll. Alltså, denne beräknande man, han har säkert siktet inställt på att spela en roll när brodern gått till sina fäder och vill nog inte, tror jag, bli medskyldig till avrättningar av grevar och friherrar, någon som kan leda till samma reaktioner hos högadeln som mot Erik den 14 efter Sturemorden. Eller hur? Det är väl en trolig tanke att han var lite försiktig här i sitt agerande. Man måste ju se framåt. I denna tid som det är så dramatiskt, det är så omväxlande, eller hur? Vilka som har inflytande och makt.
Hur gammal är Johan nu? Går det att räkna ut?
Ja, han är ju inte så, han är ju bara lite över 50 år, alltså 54 år, 53-54 år.
Mm.
Men trots att han inte är äldre, så under 1592 så börjar han tappa kraft, alltså han kroppsligt försvagas, hans hår och skägg är vitt. Han är glömsk och lite senil, sjuklig. Han har svåra magsmärtor, problem med ständiga magkatarrer han haft sedan han var barn, något pappa Gustav varit orolig över. Han är deprimerad och bitter, men som sagt, verkligen inte lastgammal, 54 år. Han åldrades tidigt helt enkelt. Under året 1592 så firas 2 kungliga bröllop. Det andra bröllopets brud hade tidigare varit fästmö till det första bröllopets brudgum. Hur hänger det ihop? Jo, som vi berättat tidigare hade 1586 Sigismund fria till Kristina av Holstein-Gottorp, vars mamma förut var Kristina av Hessen, som den mest minnesgoda av alla våra kära lyssnare. Och du förhoppningsvis kanske kommer ihåg som en av de prinsessor som Erik den 14 var intresserad av. Det där är ju en spektakulär historia, om du kanske kommer ihåg det, att Erik hade ju skickat ett kärleksbrev till denna Kristina som snappats upp av den danske kungen Fredrik den andre, som då skickade brevet till drottning Elisabeth i England. Kommer du ihåg den här historien?
Just det.
Så, som ju också Erik friade till. Alltså, Elisabeth var väl alldeles säkert intresserad av Erik, men hon blev förstås riktigt sur över det här, och det betyder slutet på kontakten mellan Erik och Elisabeth.
Ja, det var smart gjort av den danske ormen.
Ja, kusin som han ändå var, men det var inte mycket släktkärlek där. Inte. Ja, släktkärlek är väl ingen som utmärker de här relationerna. Det här med Sigismund och Kristina Holstein-Gottorp, det var förut något som Sigismunds faster Elisabeth av Mecklenburg fixat. Men det blir inget bröllop mellan Sigismund och Kristina. Varför då? Jo, jag tror att den polska drottning Anna, alltså Sigismunds moster, låg bakom. Som vi berättade om i förra avsnittet ville ju hon att systersonen skulle bli polsk kung. Och då passar det inte med en protestantisk prinsessa som Kristina Holstein-Gottorp. Och även vår gamla bekant, den katolske jesuitpaten Posevino, där har varit inblandad här. Kristina, hon tar mycket illa upp att hon blir dissad, men kommer få chansen att hämnas på Sigismund, som vi ska se.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Istället för en pålitligt protestantisk prinsessa får nu Sigismund istället en pålitligt katolsk. Vem? Jo, en brorsdotter till självaste tysk-romerske kejsaren, alltså en Habsburg-prinsessa. Den 19-åriga Anna av Österrike, som den nu 26-årige Sigismund gifter sig med i Wien nu på våren 1592.
Och så blir borta bröllopen då?
Det där är intressant att du ställer den frågan. Utan att du rimligen kunna veta vad jag skulle fortsätta med att säga. För det finns nämligen en till synes lite märklig detalj över det här bröllopet i Wien. Vilken då? Jo, bara en av makarna är närvarande på sitt eget bröllop. Nämligen bruden, Anna. Man vill nämligen inte låta Sigismund lämna Polen. Kanske beroende på erfarenheterna från mötet i Revar. Kanske också Sigismund är rädd för att åka till Habsburgarnas huvudstad. Hans rival om den polska tronen var ju Habsburgaren Maximilian. Så Sigismund representeras av ett ombud, en polsk furste. Bland gästerna befinner sig Sigismunds syster Anna som kommit dit från Sverige. Efter den högtidliga vigselceremonin är inte skådespelet över, utan brudparet, det vill säga bruden med sin stand-in, brudgumsersättaren, får bestiga en hög paradsäng, krypa ner, fullt påklädda, under täcket, för att sedan höra flera bröllopstal av personer som står runt sängen. Och därefter kan de kliva ur sängen igen. Några veckor senare reser så den nygifta Anna till Polen, träffar sin man som hon aldrig träffat förut, faktiskt inte ens på sitt eget bröllop, och blir krönt i Krakow till polsk drottning. Ja, det här bröllopet är inte okontroversiellt. Det finns starka anti-habsburgska stämningar inom den polska adeln. Vissa försökte förgäves fysiskt förhindra att hon kom in i landet. Äktenskapet blir lyckligt. Anna föder på 5 år 5 barn. Enligt samtida uppgifter är Anna ingen skönhet. Det ena benet är kortare än det andra. Hon är puckelryggig med rörligt hy och utskjutande underläpp, underbett, ett typiskt Habsburgsdrag.
Ja. Ja. Ja, det vet vi ju alla, det typiska ja. Draget.
Ja. Ja, men man ser på alla porträttmålningar av Habsburg, brukar man skoja om det, att de har det här utskjutande underläpp. Men Sigismund, du var inne förut på det här velourpappa eller vad du pratade om, den mjukispappa. Han visade sig passa utmärkt i äkta make- och barnafarsrollen. Alltså, som vi sagt tidigare, så är inte Sigismund den som finner någon nöje i att gå ut och supa sig full med vodka och umgås med gapiga dryckesbröder och damer av tvivelaktig vandel, utan han vill vara hemma och umgås med sin fru och ha fredagsmys med familjen och leka med sina barn. Det sista är säkert oerhört ovanligt för äkta män vid den här tiden.
Jag börjar gilla den där Sigismund faktiskt.
Ja. Du känner igen dig själv där lite.
Ja, absolut.
Okej, det var det första lite märkliga bröllopet med några egendomliga detaljer, eller hur? Mm. Kungligt bröllop nummer 2 det här året, det äger rum i augusti. Och det är alltså den av Sigismund dissade Kristina av Holstein-Gottorp som då gifter sig. Med vem? Jo, har du någon idé där eller någon tanke där?
Det var ett kungligt bröllop.
I Sverige.
I Sverige. Och hon skulle hämnas då på Sigismund som tackade nej. Kungligt bröllop, det finns ju bara en egentligen. Och det är ju,
ja, det gör ju det.
Karl.
Ja, visst.
Hans fru dog, eller hur?
Ja, precis. Ja, han hade ju, som vi berättade, tagit sin första hustrus tidiga död mycket hårt. Men snart börjat fundera på att gifta om sig. Det här är inget som broder Johan är road av. Han vill inte att Karl ska få manliga arvingar som kan göra anspråk på den svenska tronen. Hertig Karl har ju, som du kanske kommer ihåg, redan en son. Men han, Karl Karlsson, det var ju ingen legitim arvinge. Han föddes ju innan Karl hittat sin första hustru och fått tillnamnet Gyllenhjelm, som ju flera av Vasabrödernas så kallade oäkta, det är ett väldigt otäckt uttryck, barn fick. Och som du också kanske kommer ihåg var ju hans mamma faktiskt en prästdotter från vårt Östra Husby här på Vikbolandet, eller hur?
Just det kommer jag.
Och han är nu 1592 redan 18 år fyllda och skulle få ett långt och händelserikt liv som vi förstås ska återkomma till. Även denna gång så är det Elisabeth av Mecklenburg som är postillion d'amour. Och det är alltså Kristina Holstein-Gottorp som nu på nytt är aktuell. Prinsessan Elisabeth besöker familjen och lägger ut texten om sin bror. Fast den yngsta av de 5 Gustav Vasa-döttrarna är det Elisabeth som styr och ställer, ofta en medlare mellan syskonen som vi berättat om tidigare. Förhandlingarna går bra och båda parter är nöjda. Karl han vill ogärna lämna Sverige på grund av det känsliga politiska läget och bjuder in till ett bröllop på Nyköpings hus. Han bjuder in sina systrar Katarina, Anna, Sofia och Elisabeth, men inte den i brödernas ögon besvärliga Cecilia. Men Cecilia var istället faktiskt med på Sigismunds bröllop och där var hon den enda av Vasasystrarna. För att bröllopet ska få så mycket furstlig glans som möjligt är han angelägen om att de här systrarna ska komma. Så han skriver till dem att de är av hjärtat välkomna och att han ska vara gästfri och bjuda på allt som Gud förlänt och kök och källare förmå.
Mm. Ja, det är en bra inbjudningskort.
Ja, det måste man säga. Jag kommer att tänka på nu när vi pratar om det här att det här uppdelningen av systrarna kan ju naturligtvis ha att göra med att Katarina, Anna, Sofia, Elisabeth, de var ju alla då protestantiska prinsessor, va? Medan Cecilia hade ju gått över till katolicismen. Det kanske var en tanke där också. Nåväl. Ja, alltså Vi ser ju förstås den här tiden så mycket patriarkal, va? Men kvinnor styrde i bakgrunden. Val av hustrur hade betydelse. Sigismunds av den katolska Anna, Karls av den protestantiska Kristina. Något som bidrog till den kommande konflikten mellan farbror och brorson. Och hemma i Sverige hade ju änkedrottningen Katarina Stenbock den rollen att sammanföra lämpliga kandidater ur högadeln med varandra. Det var hennes heltidssysselsättning nästan. Och i augusti firas bröllopet på Nyköpingshus mellan den 19-åriga Kristina och den snart 42-årige Karl. Hans nya fru är mycket olik hans tidigare milda och försynta Maria. Kristina är en stark och bestämd ung kvinna. I det här äktenskapet så kommer två starka viljor att mötas. Den verkliga hedersgästen, kung Johan, saknas på båda bröllopen. Han hade insjuknat redan vid påsktiden och blivit sängliggande, svag och eländig. Man får tänka på att Sverige vid den här tiden knappast har någon seriös, vad vi menar med sjukvård eller några egentliga läkare. Det fanns så kallade bardskärare som kunde kapa av infekterade kroppsdelar. Alltså det var några slags kirurger, kanske lite eufemistiskt uttryckt. Ofta jobbar de ju för övrigt extra som frisörer, klippte och rakade.
Ja, men det har du nämnt tidigare. Det är lite kul det där.
Ja, det är lite
håret, samma bransch. Kan man klippa en bra frisyr, då kan man väl klippa av en tarm.
Ja, till exempel. Däremot så fanns det i varje fall i städerna, ganska, i varje fall de större städerna, ganska gott om apotekare. Och de var samtidigt kryddkrämare, alltså kryddhandlare. Så de kunde alltså sälja alla möjliga självuppfunna mediciner, alltså brygder och kurer, du vet, som de totade ihop. Mm. Johans tillstånd gör att han alltså missar både sonen Sigismunds bröllop i maj och broder Karls i augusti. Under sommaren blir Johan något bättre så att han kan forslas runt på båt i några utflykter till bland annat Skeppsholmen där han byggt ett lusthus och Drottningholm. Men i augusti så får han en hjärtattack som berövar honom rörelseförmåga och delvis talförmåga. I 4 veckor ligger han utan någon förändring i hälsotillståndet. Hans unga drottning Gunilla Bjelke, som väl nu är 24 år, finns vid hans sida. Av hovpredikanten får han nattvarden, något han vägrar ta på flera år, då han ansett sig vara, som han sa, övergiven av både Gud och människor. Han får frågan om han vill förlåta sina fiender och han svarar då med svag röst: alla som utan Guds förtörnelse kunna skonas må frigivas. Och man tolkar det som att Gud ställer sig positiv så de fängslade adelsmännen friges. Johan den tredje drar sin sista suck den 17 november detta år 1592, några veckor före sin 55-årsdag. Ja, jag har ju tidigare talat om vikten av att säga några minnesvärda sista ord. Något som inte minst kungar har varit bra på. Även du hade, det kanske inte var något så minnesvärt, men du hade ju någon eget förslag, va? Ja. Det kan ni höra om ni går några avsnitt längre tillbaka. Johan III i alla fall, det är Scio quod retemptor meus vivit. Alltså, jag vet att min förlossare lever. Och det upprepar han 3 gånger faktiskt.
Jag vet inte riktigt vad det betyder, men Gud eller?
Ja, eller Jesus kanske.
Jesus.
Jag vet att min förlossare lever. Ja. Mm. Hertig Karl skriver ett brev till Sigismund att, citat, den långliga sjukdom som den stormäktigaste eders kunglige majestäts kära herr fader, vår älskelige kära herr broder, över 3/4 år haver varit betagen med, haver hans kunglige majestät icke längre förmått att uthärda med, utan är i herranom, kristeligen och saleligen avsomnad den 17:e dagen i närvarande månad. Han uppmanar också Sigismund att han ska skynda sig hem till Sverige så fort som möjligt. Men det skulle dröja till september året därpå innan Sigismund och hans höggravida drottning Anna kommer. Och med också syster Anna. Och det här har skett efter långvariga förhandlingar med de polska rådsmännen och riksdagsmännen som är tveksamma till att släppa iväg den polske kungen. Och nu förstås också aktualiseras ju det här kravet på Estland. Man kvarhåller dessutom i Polen den lilla dotter som Sigismund Anna hade fått som ett slags gisslan under kungaparets vistelse i Sverige.
Alltså, är han kung eller är han gisslan själv där nere? Ja, det är jättemärkligt. Ja,
ja det visar, visst som du säger, det visar på ja, den polska rådsadels starka makter. Det polska kungaparet tas emot av hertig Karl och hans Kristina, Sigismunds försmådda ex. Stämningen är minst sagt kylig kan man säga. Kylig blir också kontakten mellan Anna, alltså polska drottning Anna, och enkedrottning Gunilla Bjelke. Anna vantrivs på slottet Tre Kronor där de nu får bo. Hon tycker det är mörkt och dystert och obekvämt och torftigt och skyller det på den protestantiska Gunilla som ju var värdinnan på slottet. Hertig Karl regisserar efter broderns bortgång vad som händer. Att kroppen flyttas till slottskyrkan, den balsameras. Men den slutliga begravningen i Uppsala domkyrka kommer att äga rum först över ett år senare i januari 1594. Först blir det en procession från slottet över till Norrmalm till ja, ungefär dagens Hötorget. Närmast efter kistan går sönerna, den 27-årige Sigismund och den nu 5-årige Johan och direkt bakom dem hertig Karl. Sen fortsätter man i slädar, det är ju mitt i vintern här, till Sollentuna där man övernattar. Och nästa dagsetapp går till Alsike. Kistan ställs in i socknarnas kyrkor under dessa båda övernattningar. Så den 1 februari är man framme i Uppsala där begravningen sker. Johan kommer att förenas med sin Katarina Jagellonica i hennes gravkapell. Son Sigismund beställde ett mycket dyrbart och ståtligt gravmonument, men när det väl var färdigt hade inte svenska staten råd att lösa ut det. Så det dröjde ofattbart nog till 1782 då Gustav den III såg till att monumentet betalades. Och sen ända till 1818 tills det kom på plats i det Jagelloniska gravkapellet.
En bra betalning.
Ja, det kan man säga. På 1940-talet öppnades graven och man kunde konstatera att kungen var 171 cm lång. Magert, spänsligt byggt med dåliga tänder, men i övrigt utan alla de inflammationer på kroppen som fadern Gustav Vasa ju lidit av. Man kan ju undra vad Johan funderade på när han låg till sängs där de sista veckorna och månaderna och blickade tillbaka på sitt liv. Och frågan är om han var så nöjd. Hans visioner kan ju knappast anses ha förverkligats. Den idé som kanske låg honom varmast om hjärtat, att förena katolicismen och protestantismen, hade inte fått det gehör han hade hoppats på och skulle helt avsomna genom det Uppsala möte som ägde rum redan några månader efter hans död och som vi tänkte vi skulle ta upp nästa gång. Hans planer för ett svenskt Baltikum som han ju inledde med redan som hertig av Finland hade lett till ett till synes evigt och allt mer ifrågasatt krig med Ryssland. Ekonomin var katastrofal. Den del av den väldiga förmögenhet som Gustav Vasa samlat ihop hade spenderats först av Erik och sen i en högre grad av Johan. Hur är det man säger? Gustav hade förvärvat, medan sönerna hade ju både ärvt och fördärvat kan man säga.
Mm.
En stor del av pengarna hade gått till det kostsamma kriget i Baltikum och till Johans främsta hobby, slottsbyggena. Många av de storslagna byggena hade nu stannat av då pengarna hade tagit slut helt enkelt. Stödet från den högadel som gett honom makten hade försvunnit. Frågan är ju om man också grubblade på alla draman i familjen, sitt eget brodermord, försöken att ta livet av Eriks lille son Gustav, förlusten av Katarina, kvinnan i hans liv, Sigismunds svårigheter i Polen, den ambivalenta relationen till brodern hertig Karl. Kanske hade Johan ett lite självdestruktivt drag. Det var något som pappa Gustav Vasa antydd. Gustav Vasa sa vid ett tillfälle till sonen: "Vi förundrar oss att du är så het att längta efter olyckor. och ställer ditt sinne upp på ogrundade meningar att du icke kan märka farligheten utan gå fram efter ditt eget sinne. Alltså, sammanfattningsvis kanske man kan säga att medan Gustav Vasa, jag var en praktisk realpolitiker, en taktiker, försiktig, konsekvenstänkande, ekonomisk, så var Johan mer en intellektuell, visionär, teoretiker som läste teologiska böcker och studerade ritningar till slottsbyggen. Ja, vad är din bild av när vi har penetrerat honom här? Vad säger du?
Nej, men jag tycker att beskrivningen av själv, att han var självdestruktiv, passar ganska bra in. Alltså, bland annat är att sonen som han var nära blev kung i Polen, alltså över ett enormt rike, säkert också mäktigt, att han inte utnyttjade på något sätt. Mm. Alltså, när de här förhandlingarna med Ryssland togs upp igen så hade han ju liksom sin son som var polsk kung i ryggen. Men han ville istället ta tillbaka honom, vilket också är oerhört märkligt och lite självdestruktivt kanske, att han då samtidigt gjorde sig ovän med högadeln som säkert ifrågasatte det här, men nu har du ju värsta chansen här. Och det här slottsbyggandet är väl, det är ju inte någonting som liksom en kung ska ägna så mycket tid åt, och det var väl det som var hans liksom stora passion då kanske, alltså arkitektur. Och... Men han ger också en delad bild, precis som alla andra Vasa-personer. Det här att han visar ju på det här temperamentet och att ha ihjäl sin bror är ju förstås oerhört dramatiskt. Och det kanske påverkade honom mer än... Så här, det känns som att han kanske borde snackat med någon, typ någon psykolog eller någonting, och verkligen komma fram till vad han egentligen kände efter det här brödermordet. Jag tror det präglade honom ganska mycket. Och sen att då försvinna in i ritningar på slott och sådana saker kanske hjälpte honom mer än någonting annat. Han verkar ju också ha varit väldigt slösaktig, som du sa, med pengar. Och det tyder ju, slösaktighet, det tyder ju på någon form av... Alltså, det sägs ju att man ibland stillar ångest genom att köpa. Han kanske var en shopaholic. Alltså personliga liksom, ångestdämpande. Att han shoppade loss slott. Ja, men han är svår, han är oerhört svår att analysera.
Ja, men det är mycket, mycket intressanta saker att ta upp. Det verkar ju som att man blir lite handlingsförlamad när, som du sa, vi inte utnyttjar tillfällen som dyker upp. Och det här med slottsbyggen, det är ju verkligen en flykt från en besvärlig verklighet, kan man väl säga.
Ja.
Att
han tar alltså, för hela det här kriget med Ryssland, det började väl med några elaka brev och det känns just det. Oerhört... onödigt allting. Och sen att han fastnade för det här Estland och att han kunde liksom inte släppa det. Var han kanske lite rädd för vad folk tyckte och tänkte om honom?
Ja, jag tror inte, ja, det kan nog stämma. Han kan ju inte stämma av folket, som ju pappan var suverän på. Så var det ju. Och den här psykologen, det skulle väl ha varit Katarina Ilonika. Alltså när han förlorade henne, va, så tror jag han förlorade sin samtalspartner, så att säga. Prata med henne. Ja, det är fascinerande. Väldigt mångfacetterad, precis som Erik. Och det är också lite lustigt här med pengar. Alltså att varken Erik och Johan hade någonting av pappans enormt ekonomiska sinnelag, utan precis tvärtom.
Men det där tror jag är ganska vanligt. Alltså när man föds med silversked i mun, så det finns ju en anledning till uttrycket förvärva, ärva och fördärva. Det tror jag. Det tror jag är ganska vanligt. En person med mycket ångest.
Säkert. Ja, spännande. Och nu undrar, vad ska hända nu? Ska Sigismund stanna i Sverige och krönas även som svensk kung? Och hur ska han kunna stå emot den starke farbror Karl? Sigismund har med sig från Polen en riktigt farlig man som har sina egna planer för Sverige med ett lite hemligt uppdrag och med en mycket mäktig uppdragsgivare. Vad gäller det? Det ska vi ta upp nästa gång. Och ja, vi kan ju också prata om det här som vi har antytt några år, det här överraskande bröllopet du vet, som var spektakulärt som nu kommer att inträffa. Ja, vi lovar en mycket spännande fortsättning här nu på 1590-talet. Så tack för att ni har lyssnat och tack, det glömmer jag ibland så här, men tack för alla jättevänliga kommentarer och en del sätter in pengar, det är ju jätteschysst där, vi ska försöka spara ihop det en ny mikrofon. Så jag tycker ljudet är rätt okej nu, men med en ny mikrofon kommer det bli ännu bättre. Ja.
Ja, men det är oerhört kul att läsa alla kommentarer. Alltså antingen är de liksom intressanta, kommer med bra inspel och tips och frågor om historien och liksom vad som har hänt, och en del är oerhört pålästa om detaljer och kommer med input och sådär, och samtidigt de andra kommentarerna är vänliga och ger oss liksom beröm och uppmuntran, och som är en stor del till varför vi fortsätter, så att ni vet det.
Verkligen.
Väldigt bra lyssnare. Väldigt bra lyssnare.
Ja, Sveriges bästa podd, alltså, vi smälter ju verkligen. Ni är Sveriges bästa poddlyssnare, vill vi påstå.
Ja,
och som du säger, just det, och när man tar upp vissa frågor som till exempel om den här Elisabeth Batore, vem var hon egentligen? Så det blir spännande debatter kring det. Också. Nåväl, vi tackar som sagt för denna gång och hörs igen då om 2 veckor. Tack Fredrik och tack alla lyssnare.
Tack.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.